Artikel 4.
Med våra ögon befinner sig idag högt upp vid Fjällgatan på Södermalm i Stockholm. Och här står jag med chefen för Ersta diakonis oblatbageri. Och vi står och tittar på utsikten här över inloppet till Stockholm. Och en bättre utsikt än man kan ha vid din arbetsplats, det är väl svårt att hitta?
Det tror jag är mycket svårt att hitta här i Stockholm. Här ser vi ju allt ifrån Skeppsbron och Kastellholmen och Djuregården, Skansen och Gröna Lund och alltihopa. Mm. Det är fantastisk utsikt därifrån.
Och nu när vi står här så har vi inga Finlandsbåtar som har anlöpt hamn. Det har vi. Till höger om oss hade vi en. Jag såg inte den. Men det är som du sa en fantastisk utsikt. Och lite finns det kvar i värmen i luften i alla fall av sommaren. Sen är det lite hotfulla moln på himlen.
Idag är det lite svarta, gråa moln i alla fall. Men det är ju underbart just nu. Och vi får leva i nuet helt enkelt.
Det får vi göra. Och du, jag ska vandra in i oblatbageriet och berätta dess historia. Under tiden som vi går in där så kan vi väl berätta lite grann om Ersta diakoni. Det startade i mitten på 1800-talet.
Ja, 1851 startades Ersta diakoni och började sin verksamhet nere på Pilgatan på Kungsholmen. Och hamnade här uppe på Ersta i början på 1860-talet.
Mm. Och på Kungsholmen startade man också ett sjukhus som var avsett för mindre bemedlade.
Jajamensan, och den verksamheten fortsatte här uppe på Erstaberget. Så att huset som vi just nu har till höger om oss var faktiskt det första sjukhuset och byggnaden som man byggde upp här då för att starta sjukvård för de som behövde det. Ja.
Och det är en verksamhet som ni bedriver idag, förutom oblatbakandet som vi ska in och titta lite närmare på, så har ni då sjukvård som vi berättade, och så har ni social verksamhet, ni har utbildning, forskning. Ni utbildar bland annat socionomer, kyrkomusiker och diakoner förstås.
Ja, det gör vi, och sjuksköterskor inte minst.
Nej, och det var där det började på Kungsholmen.
Det var där det började. De första kvinnorna som kom till Ersta blev ju diakonisser och sjuksköterskor. Så det var den första utbildningen man hade, och därvidlag har det fortsatt ända sedan 1850-talet och fram till idag.
Hur viktig är den här verksamheten då?
Ja, i mina ögon är den kolossalt viktig. Sjukvård och social omsorg behöver vi ju alltid. Att det sen sker på kristen grund och ett humanistiskt sätt att se på människan är ju också väldigt viktigt, tycker jag. Så att, och det är, på något sätt så bevisas det väl, den här verksamheten har funnits sedan 1851, så den behövs. Mm,
och den minskar inte, det är en stor verksamhet om vi räknar antalet anställda som finns inom hela verksamheten.
Ja, ungefär 700 personer är det anställda inom Ersta diakoni. På sjukhuset tar ju naturligtvis väldigt mycket människor, men också den sociala verksamheten.
Ska vi ta gå in på oblatbageriet, ja, som alltså är en dörr till höger i det här valvet där vi kommer ifrån Erstagatan då. Och då kommer vi in och känner en doft av, ja, det är väl degen som luktar.
Ja, det är degen som luktar, och lite bivaxdoft får vi också, för att vi smörjer järnen med bivax, och det är det som ligger lite i luften.
Ja. Och här står just nu Anders Westin. Du ska smörja göra en sån här oblat nu.
Precis, så är det. Ja, först har vi lite smet här, som är en liten mjölmix kan man väl säga, med vatten. Som man då lägger i den här våffeljärnet liknande saken. Som man sedan då stänger, låter den verka ett tag.
Mm, det är precis som ett våffeljärn.
Det är typ det, lite fancy så här, att man skär av degen så blir det liksom överflödig så. Ta av det, vänta ett tag, öppna det och sen bara ställer den i ett ställ.
Diskställ ser det ut
som. Ja, diskställ kan man säga.
Och där står oblaten då torkar, eller oblat...
Ja, blatkaka.
Oblatkaka.
Ja, precis.
Och den här degen då, det är då en glutenfri deg för att så många som möjligt ska kunna ta den.
Exakt. Mm.
Okej, då ska du lägga in den här smeten, får vi se hur det går till.
Det låter väldigt mycket. Så...
Hans-Hermann Göransson, det vi nu ser här är en modern form av den här tillverkningen, men det har tillverkats i många hundra år.
Ja, alltså kyrkan har ju tillverkat oblater ända sedan nattvarden instiftades, antar jag, någon gång på Jesu tid. Men i den här tillverkningsformen har vi gjort det sedan 1906. För då köptes det första oblatjärnet in till Ersta. Då var det en diakonissa som hade varit i Tyskland och tittat på oblattillverkning. Och hon kom hem med någon god idé om att man faktiskt kunde baka oblater och sälja till kyrkan. Och på det sättet stödja den sociala verksamheten som bedrevs här på Ersta. Mm. Så man köpte in ett elektriskt järn redan 1906. Sen har vi gjort många förändringar under tiden. Och idag så bakar vi inte på ett järn utan på fyra järn då, istället.
Och ni bakar mängder, 3 miljoner oblater per år, och du blev klar med en precis här. Kan du beskriva den?
Det ser ut som en pannkaka med mindre pannkakor i. Mm. Formade då som små oblater. Som
storlek som en LP-skiva ungefär.
Ja, precis. Och själva oblaterna är kanske som en 5 krona. Mm. Lite större kanske.
Och så har vi en Kristus-symbol där, Kristus på korset.
Precis. Det är väl loggan kan vi säga också för Ersta. Ja, litet så. Mm. Som vi sedan stansar ut i maskinerna som är precis nästa rum där.
Mm. Hur känns det att stå här och göra oblater då?
Alltså, jag tror det ska vara ganska enformigt, men det är ganska kul egentligen. Det är ändå ganska mycket. Det är väldigt roliga kollegor också. Vi jobbar med volontärer, så men det är olika människor varje dag. Det är trevligt.
Fyra sådana här järn har du. Vi hörde för en stund sedan hur det fräste till. Det var nästan samma ljud som när man gör våfflor. Det var lite fränare här kanske.
Lite fränare. Det är 170 grader, så det går väldigt fort. Mm. Så det gäller inte att såsa, för då fastnar de.
Men vi ska ge en beskrivning av det här rummet. Det är som ett vanligt restaurangkök. Kaklade väggar, mycket rostfritt. Och bakom oss här så har vi själva degblandaren. En stor apparat. Och här ligger mjölet i en låda där som dunkar igen. Där ligger mjölet, och sen startar du bara den här. Så blandar du ditt mjöl med de här ingredienserna som gör att oblaten blir glutenfri.
Exakt. Då får den stå och röras om ett ganska bra tag så. Mm. Som vi sen slevar upp i de här byttorna. Mm.
Vi ska ta och gå in i stansrummet och se, vi hör ljudet där inifrån. Och här i stansrummet sitter 3 kvinnor. Och en av dem är Else-Marie Gullstrand. Du sitter här vid en stansapparat och stansar ut de här oblaterna nu.
Ja, det gör jag.
Berätta.
Jag trampar på den här maskinen då. Så åker den. Och blaterna ner i en låda här.
Ja, du har en låda som du drar ut precis. Ja. Så är ett litet bord du sitter vid, och så stansar maskinen då.
Ja, där.
En sån här oblat, hur smakar den? Jag som faktiskt aldrig har tagit någon.
Jag vet inte om det smakar.
Nu kommer Hans Herman Göransson stickande med en. Upp. Mm, den var lite, den smakar inte så mycket. Men med ett lite vin till kanske den smakar bättre.
Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, det grejen är ju inte att den ska smaka någonting. Nej. Utan det ska vara ganska neutral i smaken. Och det här är, eftersom det bakas av ett mjöl som vi bara tillsätter vatten till, så blir det inte så mycket smak på det.
Men den här oblaten, den ska stå som symbol för evigt liv då?
Ja, för Kristi kropp och lekamen.
Ja, och ett evigt liv.
Och ett, ja, det kan vi säga. Ja. Mm. Och framförallt för gemenskapen med Jesus Kristus. För det var ju han som sa till oss att vi skulle fira nattvarden på det här sättet. Mm. Inte just med såna här oblater. Det har blivit en liten förenkling genom historien, så att vi har gjort den ganska enkel och det ska vara lätt att ta fram. Och det ska hålla länge också. Det är också en grej. Att de ska ha en lång hållbarhetstid, och det har de.
Och den här tar man då förstås vid nattvarden. Mm. Och vi kan se här hur dina volontärer både stansar och packar ner de här i små rör. Hur många oblater rymmer ett sånt här rör? Det är väl 20 cm högt kanske? Mm.
Ungefär 100 oblater blir det där. Mm. Mm.
Och 3 miljoner som vi sa förut tillverkas per år. Och vilka är det då som köper de här?
Det är mestadels Svenska kyrkans församlingar som köper det. Men också andra församlingar. Och vi levererar en hel del till våra nordiska grannländer. Som väl vad jag förstår inte bakar glutenfria oblater. Utan bakar vanliga oblater. Men beställer glutenfritt ifrån oss.
Kan du se att intresset för oblater och nattvard, att det ökar?
Ja, på 80-talet hade vi väl vad vi kan kalla en nattvardsväckelse som gjorde att då ökade det väldigt mycket. Och idag ligger det väl ganska konstant på den här höga nivån som det ändå är. Som du ser så finns det 3 stansar i det här rummet. Och det beskrev inte, men stansen ser ut nästan som en gammaldags symaskin. Med en fottrampa som man trampar på, och då åker det ner en liten kniv och slår bort oblaten som ramlar ner i en låda under själva stansen. Det har vi bara 3 stycken, så de får vi liksom använda så mycket vi kan. Mm. Så vi
Och bakom står då de här ställen med oblatskivorna. Ja. Och det är det som har producerats nu under dagen.
Ja, det är det.
Ni börjar baka tidigt som alla bagerier.
Ja, 7 ungefär. Så, eller 7 är någon...
Didi, du är då anställd här. Och ja. Du var här tidigt i morse.
Ja, 7:30. Ja. Jag började 7:30. Min arbetskamrat, hon började 7. Hon gjorde smeten och sätta på hjärnen. Jag kom precis 7:30 och började bocka det. För mig, jag är troende. För mig, det betyder mycket. Ja.
Du ska få fortsätta att stansa ut de här. Tack ska du ha.
Tack.
Ja, vi lämnar själva utstansandet av oblater där. I drygt 100 år har ni hållit på med oblater, ja, tillverkningen här.
Sen 1906, det blir ju 105 år då, va? Blir det, som vi har hållit på med det här. Nu klev vi ur stans- och packrummet och hamnade i leveransrummet, kan vi väl säga. Mm. Det här vi tar emot våra beställningar, vilka vi får genom telefon och numera även via datorn förstås och e-mail och allting vad det är. Sen packas oblaterna i det här rummet i små kartonger och så skickar vi dem med posten. Och det går iväg lite olika antal paket varje dag beroende på hur mycket vi hinner. För att här jobbar vi sällan med några lager, utan här är det liksom ifrån packbordet ner i våra lådor som ska gå vidare med posten.
Det är direkt leverans från produktionen.
Jajamensan, ja. Det är väldigt färska oblater som levereras.
Och med det tackar jag dig, Hans Herman Göransson, för att du ville visa mig runt här. Och vi hör kanske lite svagt hur det pågår fortfarande utstansning bakom ryggen på oss här. Oblatbageriet uppe i Fjällgatan, Erstagatan, där kommer det enligt dig att pågå tillverkning av oblater i många, många år till.
Ja, säkert i 105 år till, skulle jag tro.
Tack för det, och ett nytt med våra ögon, det hör ni nästa vecka igen.